Låt oss be. Ja, himmelske far, du har sagt att vi lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från din mun. Så ber vi att du ska ge oss av det brödet. Men så vet vi också, Herre, att det hjälper inte att vi har bröd framför oss om vi inte är hungriga. Så ber vi också att du ska ge oss en hunger efter det himmelska brödet så att vi äter. Amen. Vi ska läsa en känd liknelse, Lukas evangeliet 16 kapitel. Och vi börjar där på den första versen. De heliga orden lyder så. Men han sa också till sina lärjungar, det var en rik man som hade en förvaltare. Denna blev anklagad för honom. Det blev sagt att han slösade bort hans egendom. Mannen kallade honom då till sig och sa, vad är det jag hör om dig? Gör räkenskap för hur du har förvaltat egendomen, för du kan inte vara förvaltare längre. Då sa förvaltaren till sig själv, vad ska jag göra? Nu när min herre tar förvaltningen ifrån mig, gräva åker jag inte och tigga blygs jag för. Nu vet jag vad jag ska göra för att de ska ta emot mig sina hus när jag blir avsatt. Han kallade så till sig var enskild av hans herres gäldenärer. Till den första sa han, hur mycket är du skyldig min herre? Han sa, 100 fat olja. Då sa han till honom, här har du ditt skuldebrev, sätt dig nu ner och skynda dig och skriv 50. Därefter sa han till en annan, och du, hur mycket är du skyldig? Han sa, 100 tunnor vete. Han sa till honom, ta ditt skuldebrev och skriv 80. Herren berömde den orättrådige förvaltaren, för han hade skickat sig klokt. För denna världens barn är klokare mot sin egen släkt än ljusets barn. Och jag säger er, gör er vänner med den orättfärdige mammon, för att det, när den sviker, kan ta emot er i de eviga boningarna. Det var en rik man som hade en förvaltare. Så vardagligt börjar den här liknelsen. Och med det vill Jesus påminna oss om att det är en rik man i himlen. Det är Gud den allsmäktige, himlens och jordens skapare. Och alla människor är förvaltare. Det är det vi har så lätt att glömma. För vi hör ju och vi talar ständigt om vårt eget, mitt eget. Och så menar de flesta att de är inte skyldiga att överlämna räkenskap till någon annan för revision. Men vi människor, vi är inte herrar. Vi är förvaltare. Och vad betyder det? Det betyder att vi äger ingenting. Absolut ingenting. Ingenting kan vi kalla vårt eget. Allt är Guds. Precis allt. Alla själens krafter. Alla förmågor vi har, all vår tid, precis allt tillhör vår Herre. Och så ska vi göra räkenskap för det alltihop. Och hur går det när förvaltaren ska göra räkenskap? Han som inte har räkenskapen i ordning när den dagen kommer, när det ljuder. Du ska göra räkenskap för din förvaltning. Och vad kräver man av en förvaltare? Jo, att han har varit trofast med sin herres egendom. Visst är det lite märkligt att Jesus bara berättar om en orättrådig förvaltare. Det är som att det inte finns någon rättrådig förvaltare. Vi hör inte om någon rättrådig förvaltare. Nej, för det finns ingen sån ibland oss. Jag tänker de flesta av er har hört den här liknelsen och läst den många gånger. Om förvaltaren som förskingrar sin herres egendom. Vad är det första du då har tänkt på? Eller vem du har tänkt på? Har du tänkt att det finns ju så mycket underliga människor i världen? Vi förvånas ju varken över det ena eller det andra snart. Människor är oärliga. Lever i äktenskapsbrott och otukt, lögner. hyckleri, bedrag, tjuveri, allt vi kan tänka oss. Men den människa som den heliga ande verkar i, för den borde det vara naturligt att det du kommer att tänka på allra först, det är dig själv. Har du tänkt på dig själv när du hört den här berättelsen om den orättrådige förvaltaren? Jag får bekänna att jag många gånger har både hört och läst den här liknelsen utan att tanken först har gått till mig själv som den borde. Men frågan berör ju det som är ditt och mitt stora bekymmer. Det är ju nämligen det stora bekymmer som den helige ande lämnar efter sig. Om du en gång har hört Guds lag predikas rätt. Jag är en orättrådig förvaltare. Paulus han berättar i första brevet till Korint hur människorna tidigare har kastat bort sina liv. De liv som är Guds. Han berättade som ett varnande exempel för församlingen. Och då får vi också exempel på hur Paulus predikar lagen för församlingen. Och har du aldrig upplevt dig som en orättrådig förvaltare, fruktat att bli avsatt från din höga ställning, så vill du få hjälp att känna igen dig som en orättrådig förvaltare som har förött din herres egendom i ditt liv. Vi kan ju ofta höra och undra vad det är som sker i vår tid. Hur illa är det inte i kyrkan? Hur illa är det inte i samhället? Var har moralen tagit vägen? Vi kan bli upprörda när vi ser hur våra förtroendevalda politiker skor sig själva. Hur de är som små barn i en sandlåda i mogenhet, många av dem. Och själva kunde vi då inte tänka oss att handla så. Och så kan vi undra, vad är vi egentligen? Och så kommer den frågan i bakgrunden, nämligen, var är jag själv någonstans? Och här får vi hjälp av Paulus när vi undrar var vi befinner oss i vårt förhållande till Gud. Var är vi någonstans? Var befinner vi oss i vårt förhållande till Gud? Den helige ande nämner 5 sätt på vilka människor uppträder som orättrådiga förvaltare. Och visar därmed hur verklig faran är att bli avsatt som förvaltare. För det första berättar den helige ande om att det är människor som begär det som är ont. Istället för att leva med heliga och rena begär och önskningar föröder de alla heliga begär genom att gå med onda begär. Med onda lusta och gå med onda tankar. Man ser med begär på det som är förbjudet, på det som inte är mitt. Man kan se på andras löne, på andras ägodelar, andras företräden, andras utseende. Se på det med begär, det som inte är mitt. Så är det andra istället som för att dyrka Gud och livet med honom dyrka avguda. I form av att äta och dricka och leka, roa sig i den här världen. Det är det de är upptagna med i sitt liv. Göra sitt liv så bekvämt och behagligt som möjligt. Tiden de skulle använda till livet i Gud och hans goda gärningar, den används till att äta och dricka, till sport och underhållning och fritid, till det som förr ansåg som en så stor synd, nämligen tidsfördriv. Hur många dagar av mitt liv har jag inte kastat bort på fåfängt, lönlöst, meningslöst tidsfördriv som inte har lett till någonting, inte gett någonting? Ändå fanns det i min ungdom inte några dataspel. Man kunde inte sitta och lägga stor del av dygnets timmar på sådana saker. Men det fanns annat istället. Hur använder ni er tid? Hur mycket har du kastat bort av ditt liv på sånt som inte ger någonting? Absolut ingenting. Men håller dina tankar fängslade medan du sysslade med det. Den tid som var Guds tid i ditt liv. Ni som är unga, den tid ni nu har, det är den tid man kan lära sig. Där man lär sig innan man är 30 år, det sitter hela livet. Sen är det senare och senare. När man har kommit till min ålder så är det sent. Det sitter inte kvar längre. Det försvinner igen. Men det jag lärde mig när jag var 25, det kommer jag ihåg idag. Köp då tiden, medan ni kan lära er och kan komma ihåg. Andra säger anden ödsla bort Guds egendom i sitt liv genom otukt. Istället för att leva rent och heligt och trofast. De följer öppet eller dolt alla orena lustar. De ser med orena ögon. De lever i tankelivet i otukt i begär. De handlar utifrån orena bevekelsegrunder istället för att leva i renhet, i helighet och trohet som Gud vill. Andra frästa Herren, säger anden, och hänvisade till dem som var otåliga på trons vandring. Har du någon gång varit otålig mot Herrens sätt att leda dig i livet? De blev trötta på Herrens ledning i öknen. De blev otåliga. De var också trötta på den mat som Herren gav dem på mannat. De tänkte istället på vad man levde på i Egypten. Och så längtade de efter det. Längtade efter det som världen lever för. Tillfredsställa sina egna begär. Vi ska resa, vi ska äta gott, vi ska leva gott, vi ska ha det behagligt. Och så nämnde anden de som knorrade mot Gud. De som inte ville tro på de två spejarna, som ville att de skulle tro på Guds ord och löfte. Men av rädsla för vad det kunde föra med sig hålla Guds ord, så föredrog de att tala illa om det utlovade landet. De lyssnade till dem som i verkligheten var falska profeter. Det medförde att de så småningom dog i öknen. Guds ord är ju så otidsenligt. Vi kan lyssna på de kristna ledarna idag. Om vi vill få det i klarhet belyst. Men vi kan också se på det i våra egna mindre sammanhang. Viker vi av lite för tidsandan? Kostar det för mycket att ta Guds ord och Guds löfte på allvar? Talar vi mindre om Guds lag och den eviga domen och förtappelsen än Jesus gjorde? Talar vi inte bara så gärna istället om det som är ljust om himmelen? Ja, så fortsätter det med Kora, Datan och Abiram. De som inte lyssnade till Moses som sa att hela församlingen var ju helig. Varför upphäver då ni er och knorrar mot Guds ordning? Knorrar mot Guds utdelade arbetsuppgifter i sin församling. Och så drabbades de av Guds straff. Vi kan bara nämna kvinnliga präster och predikanter som exempel i vår tid. När man inte vill följa Guds ordning, hans arbetsfördelning i församlingen. På hur många sätt som helst blev allt det ödslat bort i deras liv som Gud hade velat skulle vara där. Han ville de skulle leva med ett heligt begär. Han ville de skulle vandra troget på vägen till det utlovade landet. Men det blev förött av deras lust att äta och dricka och leka. Han ville de skulle äta det himmelska brödet mannat med glädje. Men de förödde alltihop med ett hjärta som tröttnade på Guds mat. Vad är då vi med vårt liv? Frågan är om någonting av det här finns i ditt liv. Och vi har ett svar i ökenvandringen. Finns detta i ditt och mitt liv, då hör vi giftormarna till. Har vi förött vårt liv, då hör vi till dem som blir avsatta av Gud. Avsatta som orättrådiga förvaltare. Det står att det här är skrivet för att det skulle vara en varning för oss. Ett varnande exempel för att vi inte i något enda fall skulle följa dem. Och hör vi då andens röst, så förstår vi att han talar om vårt liv. Den som hör att lagen predikas rätt bör känna att det handlar om mitt liv. Och vad är vi då? Ja, då svarar lagen. Du är i den största fara att bli avsatt från din ställning. att bli avsatt av Gud. Av vad som värre är. Du kommer att erfara att även om anden väcker dig och varnar dig med så klara och tydliga ord, så kommer du ändå framöver att föröda mycket av din herres egendom. Det som Gud pekar på som sitt, nämligen allt vad du äger och har, all din tid, precis varenda minut, alla dina krafter, alla dina förmågor, du kommer att föröda. Du ska inte begära, står det. Tänk om du nu idag fattar det beslutet att inte begära mer av det du inte skulle. Så kommer du likväl att erfara att ditt begär är inte borta, trots alla varningar. Eller ditt häftiga humör. Du bestämmer att nu ska jag aldrig mer bli arg på någon människa. Jag ska aldrig mer bli upprörd vad någon än gör mot mig. Kommer du att hålla det? Du kommer att föröda din herres egendom. Men om du då möjligen skulle tänka att du står, se då till att du inte faller. För så säger ordet att det är bara helt vanliga frestelser som har mött dig i ditt liv. Det är inte några särskilt med dem. Du skulle kunna klara dem. Men du har slösat bort det. Men det beror inte på att du frestas över din förmåga. Så ursäktar du dig med din svaghet. Men det är ingen ursäkt. Det är ingen ursäkt för anden, för att du är en orättrådig förvaltare. Ursäkter, det har vi inga. Vad är vi då? Ja, förvaltaren, han visste hur hans ställning var, och det blev hans räddning. För med den kunskapen kunde han handla klokt. Och det är det han beröms för. Men det är också att lägga märke till, innan han kom på vad han skulle göra, så måste han tänka igenom alternativen som fanns. Gräva, det orkar jag inte. Och tigga, det blygs jag för. Vad ska jag göra? Det är den fråga som väcks när den heliga ande får tala till en människa. Tala med lagens ord. Vad ska jag göra för att bli frälst? Vad ska jag göra för att bli räddad? Vad kan jag göra som är klokt? Vad kan jag göra för att rätta till allt som blev fel i mitt liv? Jag har ju förskingrat min herres egendom. Ja, vad ska du göra eftersom du är en orättrådig förvaltare? Ja, så frågade ju förvaltaren också i liknelsen. Vad ska jag göra för att komma ur den här knipan? Gräva, ta fatt på något arbete för att förtjäna så mycket han kunde ersätta det förskingrade. Det orkar han inte. Han hade inte kraften nog till det. Och det andra, tigga. Tigga om förlåtelse och nåd för sin otrohet, det vill han inte. Det skäms han för. Han hade ju förmodligen levat på så stor fot så länge. Det syntes alldeles för mycket för en så ansenlig man som han var om han skulle tigga om nåd. Så länge det gick bra med hans förskingring så var han ju en ansedd man. Hur kan han nu gå så långt så han tigger om nåd och förlåtelse? Då skulle han ju alldeles tappa ansiktet. Men han är inte handlingsförlamad. Han vet vad han vill göra när han väl har tänkt över möjligheterna som står till buds. Han rånar från sin herre ännu en gång. Han fick fatt i sin herres gäldenäre, och så förändrar han deras skuldebrev. Han skrev ner skulden. Och så tänker han. Så räddar de mig när jag blir avsatt från min förvaltning. Det är fler som har gjort så, vet ni. Vi har ett lysande exempel som sitter som styrsman i Ryssland idag. Det är så han kom till sin makt. Han skrev ner andras skuld. Till på köpet fick så denne man beröm av sin herre för att han handlade klokt. Så kan man också rädda sig av räkenskapen inför denna världens herrar med klokhet och snällhet. Genom lögn och bedrägeri, och så till på köpet få beröm. Och så menar många att man kommer från den stora eviga räkenskapen hos vår Herre i himmelen. Också de ser nog att de är otrogna förvaltare inför vår Herre. De hör nog att de är anklagade. De hör nog att det inte blir så lätt med räkenskapen. Vad ska vi göra? Börjar ni att gräva upp i Guds ord, börjar leva efter vår Herres ord, säger de, det klarar vi ju inte. Och börjar tigga om nåd, det blygs de för. Hur skulle det se ut i världen om vi skulle gå och be om nåd hos Kristus? Och så vill de ju leva som stora herrar här i världen, fria människor. Ja, även om de skulle vara fattiga på jordens egendom vill de ändå vara stora. Vill tänka stort och tala stort om sig själva. Vill ha ära och anseende bland människor. Skulle man då börja räkna sig bland de små, bland syndare som börjar tigga om syndernas förlåtelse. Börja leva som en nådetiggare. Nej, det skäms jag för. Då mister man sitt anseende i världen. Så misslyckad vill man ju inte vara. Vad gör man så för att slippa ifrån räkenskapen? Ja, då gör många som den orättrådige förvaltaren. De försöker göra väl mot andra som är skyldiga vår Herre. De andra som har skuld till vår Herre. Och så menar de att de får plats i de eviga boningarna när hushållningen tas ifrån dem. Det är verkligen på världens sätt. Att ha sån stortvätt och tänka att man kan tvätta sig ren med goda gärningar. Men det hjälper inte. Man kan få beröm inför den här världen när man besöker sjuka, när man hjälper gamla, när man tar hand om dem som inte klarar sig själva, när man på olika sätt gör gott mot människor. Ja, då kan man få mycket beröm av människor. Men det hjälper inte om du från morgon till kväll gör gott mot människor. Du är likväl en orättrådig förvaltare. Du ska ju inte begära. Och du har begär efter det som inte är gott. Du vill inte inordna dig i allt som din Herre leder dig i. Och vad gör så många för att slippa räkenskapen? Ja, så förminskar man varandras skuld och synd. Man inbillar varandra att synden den är inte så stor. Gud är ju inte så sträng och vi är ju alla syndare. Och vi är ju inte de värsta. Och så blir man till sist mest en syndare i teorin. Det är nämligen inte så noga som somliga säger. Och Herren i himmelen han gör nog som Herren till den orättrådige förvaltaren till sist. Han finner någonting att berömma oss för. Och visst är det säkraste sättet att skaffa sig vänner som tar emot den i sina hus här. Det står så många orättrådiga förvaltare i predikstolarna i vårt land. Ja, säkert i de allra flesta. Man har gjort synderna mindre. Äktenskapsbrott, mord, aborter, att leva homosexuellt, leva i otukt, i girighet, i oförsonlighet. Man har skaffat sig många vänner. Tillåter kvinnliga präster, tillåter det som är i tidsandan. Men jag är rädd att det inte blir vänner som tar emot i himmelen. Det blir vänner som tar emot i helvetets eviga boningar. Det hjälper inte att göra varandra synder mindre än de är. Du är likväl en otrogen förvaltare. Du har förött din Herres egendom. Vad ska göras? Du förmår inte att göra något om du så pinar dig dag och natt med att följa alla Guds bud och förmaningar. Du förmår inte gräva upp det guld som kan ersätta det förödda godset. Du förmår inte gräva upp så mycket guld att du kan skaffa tillbaks ditt barnanamn hos Gud. Den otrogne förvaltaren, han fann ju den utvägen att han skrev ner andras guld. Men den utvägen, den är alltså inte vår. För vi kan inte mer än i teorin skriva ner andras guld. Och det görs förvisso, som sagt, i stor utsträckning idag. Framförallt genom inte att tala så som Guds lag talar. Det vi har förött, det är förött. Det kan inte skrivas ner. Men då har vi en utväg som är bättre som Gud själv anbefallt oss. Han insatte en god förvaltare som skulle betala hela skulden. Och så tog han bort hela skuldebrevet som anklagade. Det skedde på korset. Den utvägen är vår. Det är vår enda utväg. Det är klokhet i vår situation. Att slå trons armar om honom och den förlossning vi har i honom. För då har vi inte bara hört lagen och evangeliet rätt predikat för oss. Då har vi också handlat efter det. Och det är klokt. Och Herren, han berömde ju den orättrådige förvaltaren just för detta, att han handlade klokt. Låt oss då handla klokt. Be om nåd som orättrådiga förvaltare. Be om nåd och syndernas förlåtelse. Vill du göra det, så är du inte längre en orättrådig förvaltare, men du är ett Guds barn. Ja, så är vi alla orättrådiga förvaltare som har förött vår Herres egendom, som inte kan göra annat än att be om nåd. Men ska vi då inte göra någonting annat? Ska vi inte göra någonting annat än be om nåd? Vi kan inte göra annat för att slippa från räkenskapen. Vi kan inte göra något annat för att inte bli avsatta. Men för övrigt ska vi göra mycket. Mycket mer än vi kan säga varandra idag. Vår Herre, han nämner vad vi ska göra. Vi bör skaffa oss vänner med den orätte mammon. Sådana vänner som tar emot oss i de eviga hyddorna. Det är det vi ska göra med våra pengar. Det är det vi ska göra med våra förmågor. Det är det vi ska göra med vår kraft. Men det här säger han till ljusets barn. För också världens barn gör sig ju vänner med mammon. Världens barn skaffar sig också många vänner genom välgörenhet, hjälpsamhet, gåvor. Men det är inte sådana vänner Jesus talar om. För han talar om vänner som kan ta emot oss i de eviga boningarna i Guds barns hem i himlen. Det är det vi ska göra som har tiggt om nåd och förlåtelse och har fått tillbaks vårt barnanamn. Det är det vi ska göra. Använda vår mammon till att skaffa oss sådana eviga vänner. Det är då inte bara att hjälpa de svaga, ge gåvor till sjuka och uppmuntra behövande. Därmed kan du säkert skaffa dig många vänner. Men det blir inte vänner som kan ta emot dig i de eviga boningarna. De kan inte ta emot dig någon annanstans än i helvetet. Men när du ger din mammon, så ska du göra för att hjälpa där det är nöd. Och så ska du lägga också ett Guds ord till denna mammon. Ett Guds ord till väckelse för de otroende. Eller styrka till de lite troende. Eller tröst till de anfäktade och bekymrade. Det kan ju också vara så att många som inte skulle ta emot ett Guds ord när det kom ensamt, vill ta emot det när det kommer tillsammans med mammon. När man ser att det finns ett hjärta att hjälpa också i världslig nöd. Vi använder ju så gärna mammon till en massa onödigt överflöd och förfängligheter. Vi kan skrapa ihop en massa, för vi tänker att då blir vi lyckligare. Låt världens barn syssla med det. Det är rimligt, för de lever ju för den här världen. Men låt oss som vill vara Guds barn använda mammon så att vi skaffar oss eviga vänner. Till ett medel varmed vi kan öppna väg för Herrens ord till människors hjärtan. Och så vinna vänner som tar emot i de eviga boningarna. Så må vi då komma ihåg att det är vi som har förött vår Herres egendom. När vi läser den här liknelsen, så ska tanken först gå till mig själv. Det är jag som har förött Herrens egendom. Så ska vi också minnas att det är bara en som kan öppna de eviga boningarna för oss när vi ber honom. Och det är Jesus Kristus. Och så må vi använda mammon att skaffa oss eviga vänner. Eviga vänner som kan ta emot oss i Guds himmel. Det är en stor skillnad att vara en orättrådig förvaltare. Eller vara en orättrådig förvaltare som har gått och tiggt om nåd. Inte bara en som skriver ner andras skuld. En som har bett om nåd och har fått nåd. Vi talade ju igår kväll om lärjungarna. De som Jesus kom till som var så misslyckade. Men så fortsatte ju deras liv. Men så är det lätt att det blir så för oss att vi tänker att det är ju likadant. De följer, de övergav, de svek Jesus innan hans död och uppståndelse. Men det är ju också synd och svek sen. Men vet du, det är ändå en stor skillnad. De har fått ett annat liv. Det är inte samma liv. Vi kan inte bara trösta oss med det att vi är så dåliga. Vi måste också fråga, som vi har hört förut, är jag född på nytt? Har jag fått ett nytt liv? För vi vet att lärjungarna, de kunde som Petrus en, de kunde svikta. De kunde skämmas för Jesus. Men de gav nästan alla sitt liv för honom efter hans uppståndelse. De talade inte så mycket om sin kärlek till honom. Men den visade sig, då var den större än deras eget liv. Det är också skillnaden på den förvaltare som har fått upprättelse. Han har också fått ett nytt liv. Ett nytt liv i Jesu efterföljd. Ett nytt liv där han allt mer ska likna den Herre vars liv han har fått del i. Så får vi be vår Herre att han visar oss själva vårt liv, vår vandring, hur vi vandrar. För vi ser gärna så suddigt. Vi ser, som det står, som i månsken, där vi ser bara konturerna i ett landskap och vi ser inte färgerna. Det är ju den otroende människan som beskrivs. Och så tittar man på sig själv och det är så svårt att se. Så behöver solen få lysa över livet. Det behöver få avslöja den som ännu inte har funnit fram. Men det får också avslöja alla skavankerna i det fortsatta livet för den som har kommit till Jesus. Och så får vi fortsätta med det som vi började med. Det viktigaste i livet, de viktigaste två sakerna. Att lära känna oss själv och att lära känna Jesus. Så kommer vi hem. Låt oss be. Ja, Herre, du som har så många orättrådiga förvaltare, så har du beskrivit för oss att du är en Herre som ska kräva räkenskap för förvaltningen. Ja, så har vi inte något annat att göra än att handla klokt, som du skriver här. Handla klokt, som för vår del är att komma till dig. Komma till dig med vår nöd. Komma till dig med vår orättrådiga förvaltning över vårt liv. Vi som har slösat bort din tid, din rikedom, dina krafter på det som roade oss. Men så får vi det du har vunnit. Du som gav allt. Du som inte kom för att tillfredsställa dig själv, utan din far i himmelen. Så prisa och ära vi dig. Amen. Och så sjunger vi nummer 155.